Ja, idag är det den 28 mars 1985. Och vi har Herta Wikander och Sigrid Pettersson från Tierp. Vill ni berätta, ska du börja du Herta? Ja. Var du är född då och när?
Ja, jag är född i Östra Hals den 19 mars 1912. Och jag har varit borta ett år i Stockholm. Annars så har jag ju varit i byarna Hals och Västerensta i hela mitt liv. Tills vi flyttade till Kyrkbyn då och slutade som bönder. Och vi hade en gård med ungefär 70 tunnland jord och lite mera skog.
Vi, säger du, det var dina
föräldrar? Ja, min mak och jag.
Jaha.
Ja, för att det är mitt hem. Ja. Där var det mindre ställe. Så, och det låg ungefär en kilometer bort dit jag flyttade som gift. Ja. Så det var Västerensta. Och i Hals var jag född. Och där gårdarna ligger ju tätt ihop.
Så du är född på lantbruk?
Och... Ja. De hade gård med 8 kor och 2 hästar. Och skog. Och inte så stort jordbruk. Det är kanske bara en 30 tunnland skulle jag tro. Men att så vi var 8 syskon. Och när det år som jag skulle gå. Nej, det var 1925. Så fick jag gå till en moster. Och bli som lillpiga där. Och för att vi var för många hemma. Och min tvillingssyster fick komma till en annan gård. Så vi var inte hemma när vi gick och läste. Annars var det vanligt att man var hemma till man gick och läste och sen tog plats. Men vi kom bort tidigare. Och sen var vi 3 systrar som bytte om. 2 var hemma och 1 borta och hade plats. Och så fick nästa åka och ta plats. Så att vi fick försörja oss själva kan man säga, för hemma hade vi ingen lön. Inte mer än till kläder och mat och husrum förstås.
I vilken ordning är du i syskonskaran?
Jag är med det yngsta. För att en bror föddes 1914 och då är han yngst. Så de andra syskon de är ju födda 1895, 97, 1900, 1902, 1908. Och så vi 1912, Margit och jag då. Och sen brorsan då 1914. Mm. Så att vi var rätt så stort hushåll. Och då var det ju ont om allting. Det var ju besvärligt med mat. Och det var ju det här, man kan ju säga att det var ju krigstid och 1918 som vi kom ju med på den. Och... Det räckte ju in på 20-talet innan det, förresten 30-talet var väl dåligt det med. Men Sigrid var ju hemma hela tiden.
Mm. Ja, Sigrid, ska du berätta?
Ja, kanske blir svårt. Jag född den 2 november 1916 och på jordbruk och vi hade 25 hektar åker och 28 hektar skog tror jag det var. Och jag är den fjärde i en syskonskara på 5. Jag har bara bröder har jag. Och ja, tidigt fick jag börja jobba.
Vad menar du med tidigt i skolåldern?
Jag var bara 14 år.
Jaha, det var efter konfirmationen. Mm. Men jag
då tog jag hand om hushållet för min mor var sjuk.
Jaha.
Ja, så att vi fick ju börja gå i lager och så tidigare medan vi gick i skolorna. Jaha. Så fick vi gå ut och mjölka på morgonen. Det fick väl du med?
Ja.
Men Sigrids mor blev ju sjuk när du var 6 år, eller? Ja. Så hade de tjänstfolk då, jungfru och så. Men vilket år de flyttade, så du flyttade?
Ja, jag var 15 år. Sen fick jag sköta hushållet för min far och mina bröder då. Och så fick jag hjälpa till lite ute. Det var ju alltid vanligt. Men så fick jag en tjänsteflicka till hjälp. Vi var ungefär lika gamla, får jag säga. Så vi var ju riktiga goda kamrater. Och det gick ju bra, så sen fortsatte vi ju med det i många år. Men som dog min far 1938, dog min far. Och då hade också två av mina båda äldsta bröder var döda då. Sen var tre syskon kvar. Och då funderade vi hur vi skulle göra. Men så hade vi istället tillsammans, jag och mina bröder då, till den yngsta som var född 20, han var 4 år yngre än mig då, var ute och gjorde sin exercis då. Så kom vi överens om att jag då skulle överta gården istället, för att de var ensamma och jag hade fått min äldsta son då, men jag var inte gift, utan vi bodde liksom en bit ifrån varann. Men då skulle vi överta gården, så mina bröder flyttade då. Och då, men vi hade väl ungefär 8 mjölkkor när vi började, och så hade vi hästar förstås. Och då, förutom allt arbete inne, så fick jag hjälpa till i lagern, och då fick vi ju vara med ute på åkrarna. Så faktiskt är att jag körde hästarna kanske lika bra som någon annan, för vi skaffade en dräng. Och tänk att vi hade en häst som bara jag kunde köra, konstigt nog. Och så när vi körde ut gödsel och så, då hade vi många till hjälp, och så sa de, då hade jag en andra flickan till hjälp som lagade maten, och så blev det bestämt att jag skulle vara med och köra då. Jag behövde ju inte lasta, utan bara köra. Och den där säger en svåger till mig som var med, sa han att, hörde du, sa han, nu tar vi ut Hurtig, för du kan köra det. För de tyckte att det gick lite för sakta då, fattas väl en. Ja, till början fick jag gå efter kärran och köra. Men innan kvällen kom, då kunde jag stå upp i kärran när de var tom och åka tillbaka. Det hade aldrig hänt för. Och jag stelade på hästen själv. Och då hade de alltid åsatt för kärran. De hade aldrig kunnat lett hästen. Jag tog hästen och ledde in den i kärran precis som en vanlig häst. De hade alltid backat den förut. Men så fort det kom en kar bakom hästen, då blev man alldeles ifrån sig. Då bara ville han skena. Men sen...
Var det en ung häst?
Det var en ung häst. Det var en ung häst. Det var det.
De hade väl varit något hård emot något, då minns de ju så bra.
Ja, troligen var det väl det att när de körde in den, kanske de hade varit för hårda mot den då. Så kanske var det som gjorde.
Du sa att du hjälpte till i lagern. Det betyder ju att kararna gjorde en del jobb.
Ja, visst, det gjorde de. För att som hemma, genom att min mor blev ju sjuk när jag var 6 år, då var ju pappa ensam med oss allihopa. Och min äldsta bror var 5 år äldre än mig. Han var född 11. Så han hade ju väldigt tungt, får man säga, att klara av det där. Men så han visste, han är väl en av de få äldre som visste vad det betydde att ha hand om hushållet, om man säger så. För han till och med, jag vet en gång när jag kom hem från skolan, så stod han och baka.
Han, menar du din
min
pappa?
Min pappa, stod min pappa och baka. Och det där, han skämdes själv att tala om det. Sen fick vi främmande och han skulle bjuda på kaffe. Och säger min näst äldste bror då, det är pappa som har bakat, sa han. Nej, sa pappa, han skämdes tala om att han hade bakat. Ida, sa han, då var min moster, hon var hit och bakade, jag bara grädda, sa han. Han skämdes tala om det då, ja, att han hade bakat.
Men det var så att han fick ta ansvaret, och ni hade ett otroligt mycket grisar.
Ja.
Grissugor. Som han gick ut och passade på nätterna.
På nätterna, ja.
Och sen då, så, han jobbade ju otroligt. Det var väl det som togs.
Ja, min yngste bror var ju bara 2 år då. Själv var 6.
Ja, så det...
Men han tog ingen hushållerska eller?
Nej, han hade flickor då till hjälp. Han skaffade ingen ny... Han fick ju hushållerska sen då. Men det var ju svårt att få någon som var bra naturligtvis.
Ja, och så många barn.
Ja, och så många barn. sen så fick han, det var mest unga flickor han fick i alla fall.
Ja, det var lättare att få tag på en jungfru än på en hushållerska, ja, på den, ja, tiden. Ja. För att hushållerskorna, de blev ju ofta kvar i gården, ja, gifte sig och så. Mm. Men ja, jungfrun, de flyttade ju från gård till gård. Ja.
Och han var väl inte intresserad av en hushållerska på det viset, så han, utan det var, så han hade, ja, ju unga flickor.
Han levde väl på hoppet att hon skulle bli,
ja,
frisk.
Ja, han gjorde väl det.
Kanske.
Det tror jag. Att, men sen då så övertog ju vi gården 1942. Övertog jag och min make gården. Mm. Och sen har vi brukat den i alla år.
Hur var det med honom då? Var han jordställd så han var, ja, intresserad av?
Han var väldigt djurintresserad av djur. Det måste jag säga, att det hade han mycket större intresse av djuren än vad jag hade. Men det blev ju annat när det blev mina egna också. Eller våra egna, rättare sagt, så blev det annat. Men han var ju också van med jordbruk. Hans, de hade ett litet ja, ställe.
De hade ett litet jordbruk, men de jobbade i skogen,
ja,
de, på vintrarna.
Han var skogsarbetare då.
Och sen gick de väl och hjälpte bönder så här,
ja,
då.
Ja, de hade ju så lite ställe de, så de fick ju gå och göra dagsverken, vet jag. De, först innan de flyttade till Fallen då, när de bodde där nere, ja, vid Storhagen, då fick de gå och göra dagsverken för sitt föräldrahem.
Var?
I Västerälsta bodde han, hos, ja, den bonde som rådde om gården då. De, ja, hyrde då.
Och så var det det att det huset stod på ofri grund. Ja. När de fick bygga ett hus i en backe så där, så stod det ju på ofri grund.
Ja, du berättade om storbak när du var 15 år.
15 år någonting. Ja, då hade vi en sån här stor bakugn som vi eldade i då. Och så fick man sen när det hade brunnit ut och raka ut glöden, och så då bakade jag en stor deg först på eftermjöl, kallar de det där mjölet för. De mörde ju vete, och då blev det ett mjöl som var lite mörkare än det andra. Det bakade jag stora kakor på. Jag vet att jag bakade 16-17 sådana där kakor varje vecka. Plus två plåtar med vetelängder. Fyra stora vetelängder på varje. Och då var ju vi, det var, då levde ju mina bröder, då var vi ju fem syskon och så min far. Och så hade jag en farbror som bodde hos oss. Och så hade vi någon tjänsteflicka då som vi fick. Jag kan inte säga, hon var nog inte med samma. Till börja med var vi själva. Jag var nog nästan några halvår ensam innan vi fick tag på någon hjälp åt mig inne. Och det där gick åt. Så troligen var det väl inte så kraftig mat. Man doppade väl mycket bröd, förstår jag, eftersom det kunde gå. När jag jämför idag så är det en väldig skillnad med det här matbrödet.
Men så var det det att alltid kom, det gick ju så mycket folk då. Agenter. Ja. Alla möjliga sorters, ja, agenter gick. Och han, sån här nas här med, ja, små nas, små handlare eller vad man ska kalla dem för. Och då skulle ju de flesta bjudas på kaffe.
Ja.
Så att det skulle alltid finnas att ha och sätta fram. Och alla som kom, då var det ju inte så vant att de hade telefon, utan de fick åka med den. Och då när de kom med några ärenden så där, ja, då skulle ju alla ha kaffe. Det skulle, ja, finnas bröd att sätta fram.
Ja, och när jag tänker tillbaka på det där nu, då undrar jag faktiskt hur man kunde hinna. Först på morgon gick jag alltid min far ut före då. Och så kom han in och skulle ha kaffe någonting med 6:30 skulle jag tro att det var. Och sedan när vi hade gjort lagom färdig, jag gick ut då och hjälpte till med mjölkningen. Trots att vi var så många syskon. Ja, min äldste bror, han gick i skräddarlära för han hade strängt hjärtfel. Så han gick i skräddarlära. Så han var ju inte hemma då. Och då, när vi kom in sen, då skulle det ju vara riktig frukost. Och sen drack vi kaffe 10:30. Och sen skulle det vara middag. Klockan 12:30 vet jag att vi åt middag. Sen skulle det vara kaffe någonting i 16:00. Sen när vi har slutat lagom på kvällen, då åt vi sista målet mat.
Så du måste tala om vad det... Jag har haft lite svårt för att komma ihåg hur vi åt. Att då på morgonen hade vi mest sill, tror jag. Sill och potatis.
Men inte vi i mitt hem. För min far, han ville inte ha sill på morgonen. För då skulle han få gå och vara törstig hela dagen, sa han. Så vi åt sill på kvällen.
Men vad hade ni till frukost då?
Ja, det blev väl pölsa och blodpudding och någonting sånt där. Och så alltid gröt förstås efter. Och stekt fläsk, men det hade man mycket på middagarna.
Vem gjorde i ordning det? Var det du?
Det var jag som gjorde ordning.
Och så ute. I lagorn.
Ja.
Och sen hem och in och göra i ordning.
Ja, just. Sen då när jag fick en flicka till hjälp då, som var ett år yngre än mig. Då fick vi hjälpas åt, men vi fick i alla fall vara ute med på åkern båda två på somrarna.
Ja.
Och så sen skynda sig hem. Och det sa alltid min far. Att ja, sa han. De säger fruntimmen inte har något att göra. Men jag vet vad det betyder. Nu när vi har ätit, sa han. Då går vi ut och lägger oss under ett träd. Medan de ska diska. Sen åker vi ut igen, sa han. De får ju inte vila någonting.
Och där ska vi komma ihåg mjölkflaskorna.
Ja,
vi hade ett gissel får man säga. För att vi lämnade ju mjölk i de där 50 liters flaskorna till mejeri. Och då, när de kom tillbaka så skulle vi ju diska dem. Och det blev ju oftast medan kararna vilade middag. Som vi fick diska flaskorna. Och dra in dem till lagorn och tömma ur skummjölk. Och då skulle vi ha skummjölk tillbaka för att den använde vi i hushållet. Det mesta. Och sen då så är den skillnad nu att det är mjölktank. Så att de slipper den där disken. Och så har de automatisk diskning på mjölktanken med. Så att det är en stor skillnad för dagens bongummer. Och nu får jag säga att det är ju inte så, alla gårdar har ju inte kor nu. Utan det är ju mest... Om vi säger att det var 40 gårdar från Halsmunga och Västerensta som hade kor förr, så tror jag det är bara 13-14 nu.
Ja.
Så det har förändrats alldeles otroligt. För att det blev ju mycket arbete genom lagård. Mycket tvätt och mycket mjölkdisk. Diskmaskinerna skulle vi ju diska en gång i månaden och byta skumgummi. Så det vet de nästan inte vad det är nu.
Nej.
Diskmaskiner, säger
du? Mjölkmaskinerna. Spengummi.
Man bytte spengummi i mjölkmaskinerna en gång i månaden.
När fick ni mjölkmaskiner?
Ja, det var på 20-talet som många gårdar fick i slutet på 20-talet. Ja. Men som jag i mitt hem då, innan jag gifte mig, där hade vi aldrig mjölkmaskin. Men när jag kom till den här... Till jag flyttade som gift, då hade ju de mjölkmaskin sedan 26, tror jag att det var.
Mm.
Och då hade ju de större gårdarna som hade lite, som, om jag säger att de hade över 10 kor, så skaffade de maskiner. Men det som hade mindre då, så mjölkade de ju för hand kanske till 40-talet.
Mm.
Hur var det på er? Du var ute på morgonen och hjälpte till i lag och så. Mjölkade du för hand då eller?
Ja, då han. Nej, min far skaffade mjölkmaskiner väldigt tidigt. För att kan inte jag säga riktigt. Jag tror nästan jag gick i 4:e eller 5:e klass. Då blev vi ensamma. Då flyttade den som hade varit hushållerska eller vad säga, som han hade haft hjälp. Och då skaffade han mjölkmaskiner.
Det var nog strax 26-27 kanske.
Ja, någonting då. Det är svårt för mig att
säga. Jag vet att då var det många gårdar. Ja.
Så vi hade mjölkmaskiner då.
Jag skulle vilja fråga också det här, ni fyllde mjölkflaskorna, de här 50 liter. Vem körde ut dem till?
Det var ordnat så vägen. Att en från det, hela byn var ett lag. Och så hade de varsin dag som de körde mjölken fram till Jäppköping. Och det där gick liksom automatiskt. Det.
Men flaskorna måste väl ner till en landsväg?
Nej, de kom till gården och hämtade.
Jaha, hos er också?
Ja.
Ja. Så det, och det där fortsatte ända tills det kom en som började med lastbil och körde mjölken med lastbil. Och det kanske varit på 45, efter kriget kan vi säga. Mm. För att tidigare så var det ju inte mycket, det var ju stopp för bilarna från 39 till kriget slutade. Mm. De fick ju ingen bensin. Men det kanske lastbilar fick bensin, jag vet inte säkert om de hade någon. Men det blev ju en stor skillnad, de behövde ju inte en kvar ta bort dagen. Han tog ju bort dagen. Och det var likadant hade vi med posten. Att postväskan fick vi hämta och så dela kring posten. Gå i var går de. Det var mycket sånt där arbete som de inte vet om nu.
Så de delade upp inom byn då?
Ja, en hade postväskan en vecka. Och fick hämta den i affären. Där postiljon som vi sa oss där, lag av väskan. Mm. Fick man gå dit och ta hem då så skilja tur och så gå hela byn går det att dela ut den post som har kommit.
Så varje by hade sin postväska?
Ja.
Och då var Hallsby delad i två delar. Det är
östra och västra.
Ja, östra och västra. Så östra Hals hade en postväska och västra Hals hade en.
Så, men det var, så grannarna höll reda på vilka då, brev som... Ja.
En hel vecka hade de postväskan då. Sen flyttade väskan till nästa gård.
Ja. Men då var det, om vi säger att som inte hade jordbruk. De hade inte postväskan.
Nej, just det.
Men de fick
post
i alla fall.
Ja, men det var underligt. Att det som sa brevsittare, sa de. Den behövde inte ta emot väskan och ha en vecka. Om de inte anförtrodde dem, jag vet inte.
Nej, jag tror inte de hade.
Vad konstigt. Men då kom ju inte, var inte så mycket tidningar. Fick ju inga broschyrer. Nej. Och Tierpsposten kom för två gånger i veckan från början. Onsdag och lördag tror jag.
Ja.
Och någon Uppsala Nya hade vi ju inte, utan bara Tierpsposten. Och då var det kravbreven som kom. Och de... Då var det ju svårt för det gårdar som fick mycket kravbrev. Att det blev ju känt. Det var ju inte så lyckat med den delen. Men jag tänker på det här med matfrågan. Att vi slaktar grisar så ofta. Jag, kanske inte var tredje månad.
Jo, men...
För att få den där färska maten, grynkorv och sylta, blodkorv. Och det var ju så att grisen såldes nästan halva kan man säga. Man tog, måste ju ha till räntorna som de sa. Så att vi fick bara ta det där stekfläsket, kanske tog kvar en fjärdedel. Många gånger. Mm. Och som kalvkött, det åt vi aldrig i mitt hem. För vi sålde kalven och fick tillbaks räntan ifrån slaktan. Hjärta och lungor och sånt här. Och gjorde korv. Och huvud fick man tillbaka åt sylta. Så körde kalven levande till slaktan. Och så väntade de till han hade slaktat upp den, så fick de det där mesa tillbaka.
Men i mitt hem vet jag att till jul slaktade vi alltid en kalv som vi tog kvar utav. Men annars var det ju mest bara fläsk. Och jag vet, jag gjorde en sorts korv som jag kallar för leverkorv. Och jag har tänkt idag att jag ska göra den, men jag har inte gjort den. För jag har ett lite roligt minne sen den där gången jag gjorde leverkorven. Ja, då sväljde jag gryn och så hade jag i lever och krydde förstås, och så kokade jag den, och så kommer slaktaren in, Gunnar Pettersson i Storhagen, och sa: "Vad har du gjort, Sean?" "Jag har gjort leverkorv", sa jag. Får jag smaka, sa han. Ja, jag skar av en bit åt. Innan han gick hade han ätit upp halva korven. För det där hade han aldrig smakat.
Ja, det var ju så att slaktaren åkte ju runt i gårdarna och hörde efter vad de hade att slakta. Och då skulle ju han bjudas när han kom förstås. Och sen så bestämde han ett pris innan det här slakteriföreningen bildas. Så de var så beroende av den där slaktaren till att fjäska lite för honom. Men det var ju rysigt bra sen när vi fick slakteriföreningen. Då kommer de ju med bilen och hämtar djur. Så att, men mycket sånt här, det blev ju mycket arbete i gårdarna genom att det skulle gå så mycket folk. Då var det slaktan och det var dricksutköran. Vi drack ju mest svadricka. Det här lättöl, det fanns väl inte på den tiden. Och det var väl några som köpte pilsner, men det var ju skummjölk och svadricka som var det dagliga. Ja, och man skulle ha med ut på åkern svadrikskruka på sommaren jämt och se till att den var kall. Ställa den i något dike. Och sen att vi fick gå ut på åkern med kaffe och de som körde med hästarna. De fick inte ta bort tiden och köra hem med hästen och dricka kaffe hemma. Utan vi skulle gå ut med kaffe då och sitta där på en dikesren. Och så ha en halvbred kaka med åt hästen. Så den skulle få vila och få lite. Och det, nu sen när de har traktorerna så kör de ju hem och det behövs ju nästan, massäckarna var ju det som vi skulle ha för skörd. Gå på morgon när vi kom in från lagern så, och kararna skulle äta och så skulle de iväg till skogen eller de skulle köra hem grus eller vad de hade, så skulle de göra massäck med sig. Och sen på sommaren när vi skulle med pruntimmen med ut på slotten, då skulle vi ha en hel middagsmat med oss ute i ängarna. Så vi kunde ha, ja, vi kunde kanske vara mot en 10 personer som skulle ha mat. Jag minns.
Tallrikar och så där, det måste ju vara tungt att bära.
Ja, vi hade en stuga. Förresten så åt man inte på tallriken utan man hade med och lagde på brödet. Som förenklade, man hade stekt fläsk och kalla potatis och då fick de rensa den där potatisen och lägga på smörgåsen och fläskbiten.